My phone works just there.
Hello! Nu jäklar avgår skeppet. Let's go!
Oj, jag kör intro, vad fan är du? Du kör ju omkull den hela bussen.
Gött att vara här. Vi sitter här på nästa avsnitt av Coachpodden. Nu börjar vi dyka upp i så många antal så att jag knappt kommer ihåg hur många vi har gjort det. Men vi är inte uppe på tvåsiffrigt än. Jag tror att det är avsnitt 9, men skulle jag ha fel så får jag då reservera mig och be om ursäkt här på förhand. Men vi ska presentera dagens gäst, fullständigt namn.
Henrik Gitelius.
Vad har du för Twitternamn?
Alltså jag har ju två Twitterkärnor då. Jag har ju, den som jag har haft länge heter ju Spurs 92. Gammal.
Den anrika.
Den anrika. Sen så har jag väl en ny då, som jag bara har egentligen. Där jag följer allt med bara innebande grejer egentligen. Nu har jag inte koll på namnet. Jag har inte varit inne och kollat för mycket på min profil där. Utan det är mer ett följarkonto. Om jag säger så.
Ja, men precis. Ålder?
Ja, 27 år. Blir 28 i år då i december. Så att jag har en lång väg kvar tills det är dags för firande igen.
Ja, men låter fint. Bor?
Haninge. Södra sidan av Stockholm.
Jag tänker att vi börjar med att bena ut lite. Hur ser din egen liksom koppling mot distriktslag och distriktslags SM ut?
Ja, nej, men jag är ju distriktslagstränare för Stockholm nu då på flicksidan. Och jag körde tillsammans med mina kollegor Mårten Storm, Lisette Klang och Marie Numell. 03 här nu då som vann guld senast. Så att i Stockholm så skriver vi tvåårskontrakt med våra ledare. Så vi får chansen att replikera insatsen och förfina det som vi gjorde i senast helt enkelt i Gävle. Nu i Nyköping.
Innan liksom du var med i staben, liksom, vad var din relation till det sexlags SM? Att, har du varit och kollat på turneringar eller liksom haft spelare med eller hur ser det ut?
Alltså jag har ju, det är ju, först och främst så har jag har följt det varje år. Men jag har tyvärr inte kunnat vara på plats tidigare. Just för att jag har varit uppe i Umeå, lite krånglig resväg, familjesituation och du vet, allt sånt där. Men jag har alltid följt det på sidan. Och sen har jag ju haft, i 02 nu så hade jag ju fyra killar som kom med i stadslaget. Så att där var det ju naturligt att man följde dem ganska ordentligt. Och sen så 01:orna hade jag ett par stycken som var med väldigt långt. Och 01:orna var ju ändå den kullen som jag coachat i under många år. Och så det var ju också intressant att följa. Men jag skulle väl säga att jag började följa ganska ordentligt just vid 99 när de körde sitt sista stadslagsår. För då jag kände att jag dit vill jag helt enkelt.
Ja, men
jag vill vara där och coacha liksom.
För det känns som att det finns en ganska stor hype kring distriktslagen, kring liksom Stockholm.
Ja, det är ju meriterande. Alltså det ska man ju inte frångå. Men jag tycker att ibland att hypen kanske blir lite överdrivet stor. För jag kan få upplevelsen ibland att många tror att deras karriär är över för att man inte kommer med i stadslaget. Och, alltså det är klart att det aldrig är kul att inte få chansen och dylikt. Men man ska inte aldrig glömma det, att man är bara 16 år. Man har hela sin innebandy karriär framför sig. Det finns så många spelare som har gått vägen förbi stadslaget. Det enda som sker egentligen kanske är att du får lite mer mediebevakning nu för tiden.
Ja, men precis. Ja, men det är ju väldigt intressant. Och tittar man framförallt i Stockholm också, där är ju konkurrensen ofantligt stor om de får platserna.
Ja, men verkligen. Alltså, det är många föreningar, många som nominerar mycket spelare och vi har ju över 120 000 licensierade spelare. Liksom. Och sen hur många som är i varje klass, det har jag inga siffror på. Men det är ju så tyvärr att Stockholm har ju möjligheten att ha två lag i ålderskullarna om man skulle vilja det. Men det är inte aktuellt.
Men om vi bara tar ett rent hypotetiskt perspektiv här, borde det vara aktuellt? Sett till liksom antal spelare och sådana saker?
Nej. Det tycker jag inte, för att problemet är att vi har, det är som tydlig norr och södersida om man säger som så, och kvaliteten är ganska varierande från år till år. Jag tror att Stockholm som distrikt skulle bli extremt mycket svagare om man delade upp det till ett norr och sydlag till exempel. Och sen så kommer det alltid bli så här problem med hur man ska dra linjerna för vilka som ska vara i norr och söder beroende på hur många som blir nominerade till varje. Så jag tror att det blir mer bök och problem än vad det blir, än vad det är givande. Så att vi hade faktiskt den här diskussionen, det här har diskuterats, men man har kommit fram till det, att det är inte aktuellt.
Det är ju intressant, det är också precis som du säger, det är en väldigt liten geografisk yta som innehåller så extremt många spelare.
Ja.
Nu vet jag, det var någon debatt i ishockey där man har två stycken ett nord och ett syd i TV-pucken. Mm. Jag tror inte att det är så längre, men tidigare var det nog så att då var det ditt postnummer som avgjorde vilket du tillhörde. För det var så många sydspelare som spelade i nord och tvärtom. Mm. Så då bytte man och spelade i nord för man visste att nord 03 var bättre och så vidare. Så då fick man byta till postnummer.
Ja, men för det, och det är det som är problemet, att tittar du till exempel på en klubb som om vi kan ta Hässelby som ligger på hästra sidan. Om det är jättemycket norrspelare från Täby, från Bele och Väsby och men du vet alla de här norrorterna i Stockholm. Ska Hässelby tillhöra södra sidan då? Eller ska tillhöra norra sidan beroende på hur många nominerade som är från varje distrikt? Exakt. Och vilka som kommer med i sluttrupperna. Det, är där, det blir så otroligt många fallgropar. Det känns som att trupperna kan ändras ganska mycket liksom under resans gång. Så, och, som sagt, Stockholm skulle tappa sin slagkraftighet om man hade två lag. Och det vill man ju såklart inte göra. Man vill ju vara liksom i toppen.
Ja, givetvis. Man, alla tävlingar vi deltar i, det är ju någon form av vinstdriv och intresse. Ja, jag tänker vi ska kliva in lite på fjolåret och liksom ta den resan liksom lite sakta men säkert, att någonstans under hösten där liksom, att hur kände ni då liksom, hade ni ett lag som kunde vinna eller vad var känslan?
Och då tänker du på när SM-truppen sattes då egentligen?
Ja, men kanske november, december, så brukar väl åtminstone liksom stommen vara ganska satt.
Ja, vi satte ju vår SM-trupp ganska tidigt, och det där är ju också någonting som vi debatterat ganska mycket senast, eller som vi hade en diskussion kring här nyligen om är det bra eller inte, och vi kommer fram till att det ändå är bra att sätta SM-truppen tidigt för lagets skull och för lagsammanhållningen. Och vi var väl alltid så här att vi har alltid trott på våra spelare och vår idé, men sen så kände vi kanske att vi var väldigt slagkraftiga på två femmor, men att vi kanske inte hade bredden hela vägen för att vinna. Men jag tycker ändå att vi fick ut mycket av våra spelare. Alla de spelare vi tog ut bidrog på olika sätt och accepterade sina olika roller, och det gjorde att vi det växte fram hela tiden, och det var en så otroligt homogen grupp vi hade som drog åt samma håll, och det gör det hela mycket enklare. Så vi trodde nog ändå någonstans där när vi började så att träningsmatchen gick bra, att vi verkligen fick ut mycket, de tog sig an det taktiska som vi hade lagt upp. Då kände vi verkligen att vi ska nog kunna gå för det här. Sen så trodde jag inte att vi skulle kanske gå hela vägen och vinna, för jag tycker att det var tuff konkurrens av, om man tittar på förhand, Småland, Västsvenska, vad är det, norr, jag blandade alltid upp de distrikterna uppe i norr, men om det var Norrbotten eller om det var
Västernorrland, det är ju
Sundsvall, gänget och det där.
Västerbotten.
Västerbotten, så var det. Trodde man ju liksom skulle vara riktigt vassa. Så att,
och där skit här, någon geografipodd eller någonting, men det får vi ta.
Exakt. Nej, men så att vi trodde väl alltid, vårt mål var väl alltid semi. Alltså, vi vill komma hem med valör. Alltså, Stockholm ska ju komma hem med medalj liksom. Och, så att det var väl liksom, det viktigaste var egentligen att gå till semin. Men sen guld, det såg vi som en bonus, men vi har ju alltid utgått ifrån att vi är favoriter. Men när vi hade tagit tre guld i rad innan liksom. Och Stockholm har ju alltid den stämpeln. Och för oss handlar det mycket om att vi förbereder våra spelare, att vi kommer att ha den här stämpeln, men det är ingenting som vi behöver bry oss om, utan vi går in och gör vårat hela vägen. Och det gjorde tjejerna. Och så länge de gjorde det och hade den inställningen, att de trodde på det vi gjorde och att vi hade satt ett tydliga mål och ambitioner och en faktiskt att vår prestation match för match ska ligga i fokus. Det gjorde att liksom, ja, men det har varit bra. Så favoritskapet, det visste vi någonstans alla att vi hade, men vi tänkte inte så mycket på det. Utan vi gjorde vår grej.
Mm. Det är spännande. Och sen tänker jag, så då kunde ni liksom ens ha en sån lite arbetsgång att man gick in med liksom från start att man var favorit liksom.
Ja, men det var det vi sa redan första uttagningen egentligen, att det är som så här, ni är här för att göra uttagningen för att ni ska representera Stockholm. Stockholm är alltid favoriter och det är alltid ett stort tryck på oss vad vi gör. Och det är många distrikt som tittar på oss och som alla vill slå oss. Och den inställningen måste vi ha liksom. Vi måste veta helt enkelt att alla kommer gå in och göra sin bästa match mot oss.
Mm. Jag tänker, själva ledaruppdraget kring ett distriktslag är ju ganska speciellt, att dels kanske man inte har supermycket tid med spelarna. Det brukar ju vara x antal samlingar och träningar. Mm. Men hur svårt blir det att sätta taktiska saker utifrån att de spelar kanske på ett helt annat sätt i sina klubblag?
det är såklart alltid en svårighet. Det vi märkte var tydligt att när vi hade längre perioder mellan våra samlingar, då tappar man lite det som vi har gått igenom. Men vi var, jag tror att det handlar otroligt mycket om repetition. Att vara tydlig med att det här i våran, vi ska, man, ska inte ha, man kan inte vara för detaljerad i det taktiska spelet, utan det gäller liksom att sätta tydliga grunder som spelarna lätt kommer ihåg och klaffar att okej, ja, men det var det där vi skulle göra. Och sen ju när man börjar SM, när det börjar bli lite tajtare, då kan man börja gå in och titta lite mer på detaljerna. Så vi satte ju ganska tidigt, eftersom vi hade en ganska liten uttagningsgrupp i år. Vi hade typ bara 70 spelare. För oss är det ganska lite. Så det gjorde att vi fick jobba med gruppen med samma tjejer ganska många pass. Så att vi kunde söka på taktik redan på uttagning 2. Att okej, nu ska ni gå in och försöka, vi vill att ni försöker lösa de här problemen på planen. Och för, tänk på hur ni ställer upp i försvar, tänk på hur ni anfaller. Liksom, så att de fick liksom, vi gav liksom den första, vi jobbade liksom successivt med steg. Att nu vill, fokuserar vi på den här delen, till att säga hur ska vi göra det i försvaret. Och sen när vi såg att det funkade bra, då gick vi över på nästa del. Och det märkte man att vi satt, den satte vi ganska snabbt. Mm. Så vi hade, jag tycker vi löste den taktiska biten väldigt bra, för vi var ganska, för att vi var tydliga och vi var, jobbade successivt med att implementera olika delar i taktiska spelet över tid och inte allting på en gång. För vi la väldigt mycket fokus till exempel på ett försvarsspelet först, och sen så repeterade vi väldigt, alltså repeterade vi det väldigt mycket i träningsgruppen. Och sen när vi började komma in på SM-truppen, då började vi gå igenom mycket mer anfallsspel också.
Hur jobbade ni? Anpassade ni någonting utifrån motstånd, eller jobbade ni bara liksom med sånt som ni själva kan påverka?
Alltså vi, jag och min kollega Mårten, vi satt och kollade på matcher, våra egna matcher och motståndarnas, någon av motståndarnas matcher liksom på hotellrummet och SM och sådär. Men annars på förhand så vi sa bara att vi går in och gör vårat liksom. Vi i Stockholm, vi rättar oss inte efter vad de andra gör. Sen så hade jag och Mårten, vi hade ju koll på lagen som vi mötas, vad de gör och vad de är bra på. Men till tjejerna så var vi väldigt tydliga med att vi fokuserar på det vi ska göra. För gör vi det, då vinner vi det här.
Mm. Det blir lite utmanande med liksom, vad vi kallar någon form av scouting där också. Att när man spelar i en sin, ja, ska ta JAS-serie eller HJ-serie, då har man oftast koll på lagen man möter. Man har ju mött dem rätt många år. Mm. Och vet vilka spelare. Men på distriktslags-SM så byter ju i stort sett nästan varje distrikt hela sin trupp. Det är några av de minsta, de får ju använda mindre år. Ja, men annars är det ju liksom helt nya lag.
Men det är ju så här, jag har ju, min Mårten har ju mycket med sitt, med Rotebro som han kör. Men jag har ju lite, jag har ju haft ganska bra koll. Jag har ju varit med på olika läger till höger och vänster, så jag har ju ganska bra, och jag är duktig på namn. Så jag har ju ganska bra koll på många spelare runt omkring i våra olika distrikt. Så på det sättet så gick det ju att läsa sig till liksom, okej, vad är det här för lag vi kommer att, vad kommer de att ställa upp med för lag? Vad kommer vi ha? Mm. Så på det sättet så hade man ju för information kan man väl ändå säga liksom, och vad man kan förvänta sig. Inte vissa lag.
Ja, det är intressant, för det är även, turneringsform blir ju lite halv speciell liksom, med ett gruppspel. Nu är inte jag helt hundra på speltiden. Är det 3x15?
Det är 3x15.
Ja, exakt. Rullande tid med sista tre effektiva.
Ja, exakt.
Vilket är liksom, min uppfattning är ju att 3x20, då brukar ju det bättre laget liksom få en effekt av att de är bättre liksom i många moment, någonstans i tredje. Men du kan ju liksom på en 3x15 rullande, så kan ju fortfarande bli väldigt skumma resultat, tack vare att ett, vad ska vi ta då, tekniskt något underlägset lag kan ju sätta en gameplan som gör det, och gör det väldigt, väldigt bra. Plus att man kanske tar igång spelet. Att, hur såg ni inför gruppspelet liksom? Hade ni stora funderingar bara där liksom?
Nej, utan vi, det var väl återigen där, vi tänkte inte så mycket på speltid, utan vi tänkte att vi har 3x15, vi körde det på alla våra träningsmatcher också. Så vi visste ju liksom om vad är det för något vi behöver tänka på. Vi vet hur vi hade den här fördelen att vi testades ganska mycket i våra träningsmatcher på olika situationer. Vi fick testa på att leda med några sekunder kvar när motståndarna plockade keeper. Vi fick träna själva på att plocka keeper och ha anfallsspelare i slutet. Vi fick träna på PP, vi fick träna box. Vi fick träna på att ligga under med 3-0 och hämta kapp och vinna match. Vi fick känna på hur det var att leda och sen tappa. Så att det gjorde att vi var ganska mentalt redo för de situationer som eventuellt skulle kunna uppstå på SM.
Vad skulle du säga, så... det här med träningsmatcher brukar ju vara lite halvsvårt. Att vad är det optimala motståndet om man tänker, då behöver inte säga föreningens namn eller så här, men är det division 1-lag på damsidan eller superliga-lag eller andra distriktslag? Vad ser du som den optimala träningsmotståndet?
Jag tycker inte att distriktslagen är ett optimalt träningsmotstånd. Just för att det är dels för att man kanske inte vill visa för mycket inför SM heller. Och jag tycker alltid att det är bra att man försöker att möta lag som spelar lite tuffare fysiskt än det man, och är lite äldre. För de har lite mer rutin. Jag tror de kan ställa mer frågor till det spelet som vi har och det som vi vill göra. Och vi vet liksom om att okej, om det här är mer rutinerat, då kommer de spela på ett visst sätt. Och sen så tror jag att sen är det som så här, när du möter ett annat satslag så tror jag att de vill också jobba med sin gameplan, liksom hur de ska göra. Jag hade lite dialog med de lagen vi mötte i träningsmatcherna, liksom att men kan ni göra så här i alla fall en period så vi kan få testa på i den här situationen. Och det funkade jättebra. Så att vi fick ju ha jättebra träningsmatcher på det sättet. Vi vann någon, vi torskade, förlorade någon och vi spelade oavgjort någon liksom. Så det var, för oss var det jättebra på det sättet. Och sen så hade vi liksom det, vi mötte ju uteslutande damdivision 1 lag i princip, men vi spelade mot Ackers damjuniorlag som de hade i SM, och de var ju riktigt bra. Så där skulle jag nog säga att där fick vi verkligen en värdemätare mot vad vi behövde tänka på, för de har ju med massor med duktiga spelare liksom, ja, men Isabel Balsano till exempel, och ja, nu, jag ska inte säga, jag håller mig till att bara säga hennes namn i nuläget. Det finns lite andra spelare också, men jag ska inte lyfta för många. Men de ställde ju verkligen frågor till vårt försvarsspel, så där fick vi verkligen fundera, och det var jättebra för oss kan jag säga.
Ja, men det är spännande här, hela processen kring det sexlaget. Jag tänker vi ska ta några frågor som är mer om turneringsformen i sin helhet. Det är lite här att just nu spelar vi ju distriktslags-SM när spelarna är 16 år gamla. Tycker du att det är en optimal ålder att spela vid 16, eller borde det ske tidigare eller senare?
Alltså, jag tror så här att det finns för- och nackdelar med att spela ett år tidigare eller ett år senare, både och. Men någonstans så tror jag ändå att det här är det bästa i nuläget. För att det problematiska är väl kanske då, men okej. Den här personen har kommit in till gymnasiet. Det kan skapa lite problem liksom som så. Man tappar suget och inte har tid att satsa. För att man satsar mycket i skolan och sådana saker. Men jag tror ändå att det är bättre att man gör det första året i gymnasiet. Än att man gör det till exempel när man går i årskurs 9. För då är det väldigt mycket tankar på framtid. Och vad du ska välja för skola och allt sånt där. Och då tycker jag att det är bättre att det här kommer sen efter den processen. Och sen tror jag också att det sker någon form av mental tillväxt. När du börjar på gymnasiet också. För jag tror man inser lite mer allvaret i saker och ting. Sen börjar ju uttagningsprocessen redan innan sommaren egentligen. Det är lite olika från distrikt till distrikt, men i Stockholm gör det. Och sen tror jag att det är ganska bra, för det är liksom sista året innan man officiellt blir en HJ-spelare, om du förstår vad jag menar. I alla fall enligt Stockholms grund, då är det ju liksom att då är det HJ17. Då tycker jag att det kan vara en bra sista väg att avsluta pojklagsåren. Sen gör ju alla det ändå, för de går ju upp och spelar juniorserie jättetidigt nu för tiden ändå. Så det där är liksom lite blurrigt, men jag tycker ändå att det är en bra ålder någonstans också. Jag tycker den ligger bra där.
Vi spinner vidare lite på just det här med vi har frågeställning lite svårare. Tidigare var det ju två stycken STFS. Dels 15 år och sen 17 år. Vad tycker du har varit optimalt? Är det att vi har ett som vi har nu, eller att man skulle ha haft två?
Jag tycker att det är optimalt med ett. Jag vet att två stycken har varit, många förordar det just för att de är okej. Du kanske blir skadad eller någonting sånt där. Du kanske missar uttagningarna på någonting, och då vill man ändå kanske ha en andra chans. Men jag tycker någonstans att det blir mycket, SM har blivit mycket, mycket större nu när det bara har varit ett. Det blir mer bevakning på just den ålderskullen istället för att man ska ha två separata där man ska ha olika spotlights och det. Jag tycker liksom att det blir mycket bättre med ett SM, och att du där får konkurrera. Då gäller det verkligen att konkurrera vid det tillfället. För att sen tror jag också att ha två SM, jag tror att det blir bidra till den här statslagshetsen, att okej, du måste liksom spela statslagen liksom för att kunna komma någonstans. Vilket inte stämmer. Du behöver inte, du kan gå den långa vägen också. Det är många som gör den. Men jag tycker att efter att ha gjort det här första året så tycker jag att det är en jättestor upplevelse, för det är så otroligt stort SM. Man förstår inte det riktigt på sidan, men när man väl är där och inne som ledare, alltså det är oerhört stort. Och då tänker jag, ska man göra det här två gånger liksom på samma år? För det första så krävs det ganska mycket, tror jag. Och då så ska man dela upp styrkan egentligen på de här två olika SM. Istället så tycker jag att det är bättre att man lägger all energi på ett SM och ser till att det blir sjukt bra för deltagarna, åskådare, ledare, domare, men alltihop, arrangörer. Jag tror att produkten blir bättre utav det.
För det är en utmaning för spelarna, just att det här, du går gymnasiet, du, allt som medföljer i livet, börjar pendla dit och liksom mer plugg och mer eget ansvar. Ja. Sen i samma skede så flyttas ju många upp i någon form av juniorverksamhet i sina föreningar, där man kanske lämnar tryggheten med sitt gamla, till exempel då 0-1-lag med föräldratränare som man har spelat i sedan barnsben. Och så kommer upp ny tränare, nya lagkompisar. Det är en helt annan tävlingshets i den miljön. Eventuellt. Ja. Sen kanske du går nio innebandy på det också, eller någon lokal profil, och ökar din träningsdos till dubbla, och så har du sex lag på det. Så att man ser också, hösten är ju extremt påfrestande för de spelarna som tar sig långt.
Och det är liksom så här, någonstans det som jag kan uppleva som man, nu när man var på sidan under, jag hade ju inget klubbuppdrag så under hösten medan jag hade stadslaget. Och då, det jag märker är ju att många spelare tränar extremt hårt, alltså. Och för hårt. Man spelar för mycket matcher, man tränar för mycket. För att man, okej, men jag måste vara redo för det här. Jag måste vara redo för det här. Men det är så fel väg att gå. Man behöver, räcker med att köra tre träningar i veckan max och sen en match per helg. Då har du liksom, du är inne i en bra fas då. Men vissa är hetsiga, de ska göra så mycket poäng som möjligt för att de vet att det syns i statistiken. För det är klart att vi är ledare för SM, sitter och kollar på statistik. Det är självfallet. Men det är en liten del i uttagningsprocessen. Vi kollar ju sen på spelartypen också. Det är minst lika viktigt. Och personlighetsmässigt. Och att kunna vara medveten om sin träning och vilken träningsmängd man har och hur man vilar kroppen och hur mycket prestationen klarar. Det är minst lika viktigt att ha den kunskapen. För det annars så ser man ju uttagningen sen.
Det var lite intressant också, du sa att du inte hade något uppdrag under hösten. Att var det svårt sen när väl matcherna med distriktslaget kom, att man behövde någon liksom startsträcka för att man liksom inte har tre träningar i veckan och matcher vanligtvis?
Eller var men jag tycker väl som så här, vi försökte alltid ha någonting varje vecka från att våran SM-trupp sattes. Och det lyckades vi nästan till med. Sen kommer det alltid bli ett lov och såna här saker. Och vi gjorde ju så att vi hade ju med alla våra spelare plus reserver på alla matcher. För att det är alltid så här att det är någon spelare som inte kan, någon blir sjuk och någon man har egen match eller någonting annat liksom som kommer i kläm. Det var ju inte förrän i slutet de sista två matcherna där som vi började kanske, där reserverna kanske inte var med lika mycket, för då började vi närma oss, började spela ihop verkligen gruppen. Och ska vara helt ärlig, våra femmor och sånt mässigt hade vi jättedåliga förutsättningar, för vi hade aldrig våra tre korrekta femmor en enda träningsmatch, för det var alltid någon borta eller dylikt. Så att vi hade inte fått ihop våra femmor så otroligt mycket inför SM, men vi hade fått ihop delar av femmorna som satt väldigt bra. Men jag skulle nog säga ändå att det krävs bara en tydlig planering och att man ser till att göra det bekvämt för spelarna när de kommer till uttagningstillfället. Liksom att okej, sätt in oss snabbt i vad som gäller och låt dem få jobba med det. Vi hade till exempel samlingar innan där vi gav dem uppgifter som var kopplade till våra typ taktiska spel. Så att vi innan träningen går upp på planen så vet de om att har de fått liksom en liten reminder eller påminnelse om att det är det här vi gör, det är det här vi eftersträvar. Och det funkade jättebra för oss.
Och du pratar lite om det här liksom, att man känner sig trygg i miljön och liksom de sakerna. Då kommer vi lite till min nästa fråga. Det är ju det här, när man väl åker iväg på distriktslags-SM, det brukar ju vara en vattendelare genom alla tider, den här eviga boendefrågan. Att, vad är det optimala? Bo på skola eller bo på hotell?
Ja, jag skulle ju säga som så här. Vi mötte ju Uppland i semifinalen. Och Uppland står vid skola. Vi står på hotell. Vi har pannben och går in och avgör med 2 sekunder kvar. Det är, jag säger, där har du svaret. Hotell alla dagar i veckan. Nej, men skämt åsido.
Jag måste bara få konto här att i pojkefinalen så mötte ju Småland som bodde på skola, Östergötland som bodde på hotell, va?
Ja, okej. Fair enough.
Småland vinner på straffar. Orkade lite mer. Hade lite bättre lagsammanhållning tack vare skolan.
Det skulle kanske också kunna vara så att Småland faktiskt hade också fått gå vidare redan på ett straffavgörande mot Sörmland i kvartsfinalen. Kan vara det också.
Touché.
Men jag skulle nog säga som så här att hotell tror jag är skönare för spelarna för att det är lite mer bekvämligare. Men för lagmässiga skäl så tror jag skola är absolut är bättre. Men någonstans så kan jag tycka att man inför ett SM måste ha fått ihop gruppen innan man åker. Och att man då ändå kanske har möjlighet att bo på hotell, för jag tror att det är bra för spelarnas skull. Men med det sagt så vet jag att det handlar om ekonomi också. Och på det sättet så tycker jag att man ska inte sänka skola heller. Utan jag tror att det är, man får nog se verkligen till sin grupp liksom. Alltså vad behöver gruppdynamiken det eller inte. Vi till exempel fick ihop vår grupp ganska bra redan på uttagningar och läger och sånt där. Så att vi kände ändå att det var okej med hotellrum. Och sen hängde ju vår grupp tillsammans på nere i lobbyn hela kvällarna. För den enda gången de var på rummen själva, det var när de skulle sova. Så på det sättet så gick det ju bra. Sen kan man ju ha